Podplay.
Så där, då ska vi prata lite om dagens avsnitt. Jag har än en gång läst en bok som heter Tills alla dör av Diamant Salihu. Tror inget annat än att jag tycker att de här unga killarna som skjuter och har ihjäl varandra är vidriga brottslingar som begår hemska gärningar på många olika sätt. Men det är också ett väldigt komplext problem när unga människor beter sig på det här sättet, och jag tror inte vi kan lösa det med enbart till exempel hårdare straff. Jag tror att det behövs andra åtgärder också. Jag har än en gång lämnat Snutsnacks comfort zone, och då gästen inte är polis idag. Men jag hoppas att du tycker att det här är intressant. Jag tycker att det är väldigt intressant. Jag rekommenderar att läsa boken också. Ta det försiktigt där ute. Jag har fått tid för vaccination. Det är ju lysande. Jag hoppas du också går in i fas 4 och hänger på låset. Vill du stötta podden så uppskattas det oerhört. Smitt in på patreon.com/snutsnack och läs mer där. Kan du ta del av bonusmaterial med mera. Som sagt, var försiktig där ute och hoppas att du tycker att det här är ett intressant avsnitt. Trevlig lyssning. 13-10-70 kom. Jag säger hjärtligt välkommen till Snutsnack, Diamant.
Tack så hemskt mycket, det är spännande att vara här.
Ja, vad roligt. Det är ju så att podden lämnar ju då the safety zone här, och genom att inte prata med en polis. Återigen, jag hade ju en åklagare här för några veckor sedan. Men jag har läst en bok som du har skrivit, Diamant, som heter Tills alla dör. Men innan vi börjar prata om boken skulle jag bara vilja ha en kort... Jag har fått lite info i boken om din bakgrund. Men jag tänkte om du bara kunde dra en kortis. Vem är Diamant Salihu?
Diamant Salihu är 37. Jobbar på SVT. Ingår i SVT Nyheters grävgrupp baserad i Stockholm. Jobbat där i snart 4 år. För det jobbade jag 11 år på Expressen och var allt från utrikeskorrespondent till bevakade konflikten i Ukraina, kriget i Ukraina ska man säga. Terrordåd, och åkte runt hela landet och träffat dina kollegor förmodligen när det har skett mer uppmärksammade mord. Och för det var jag på Värnpliktsnytt, en där lumpentidning, och för det lokaltidningsreporter på Borlänge tidning, och i Borlänge växte jag upp. Ja. Och född i Kosovo, kom hit som 7-åring till Borlänge där jag växte upp i ett så här socioekonomiskt svagt område, eller vad man ska kalla det.
Ja, är det den Kärna Ängar eller?
Det är Kärna Ängar. Ja. Som jag är väldigt stolt över, och jag och alla mina kompisar som växte upp där, vi är väldigt stolta över det. Att vi växte upp där tillsammans, och för det har format oss på många sätt till de vi är idag. Mm.
Ja, men det är intressant, du skrev i boken att just att vara alban, liksom, att alla skämt om, och det finns ju det kring alla grupper egentligen, oavsett var man kommer ifrån så finns det någon vits liksom. Och du nämnde att ni var cykeltjuvar, och det är det där klassiska albanskämtet, kör inte på en alban som cyklar. Ja. Det kan vara din cykel.
Eller krocka inte med en alban som har en Mercedes i Albanien, för då kan det vara din egen Mercedes.
Men eftersom halvtysk så vet jag ju vilka skämt som har när man berättar att man har tyst påbrå, så att man är ju van vid, jag vet inte hur många tråkiga nazistskämt jag har hört genom åren, så det blir väl så att vi får oss en släng beroende på var vi kommer ifrån.
Ja, men alltså, jag och mina, framförallt mina invandrarkompisar, vi tycker om att skämta med varandra, och det är ganska rå humor, men alltså, vi köper det. Mm.
Nej, det är intressant. Jag var på en sån liten födelsedagstillställning. Där hade vi ju, alltså, vi räknade ihop alla etniciteter där. Det var väldigt, väldigt blandat. Och vi har lite samma faktiskt. Det är högt i tak inom de 4 väggarna.
Finns det några gränser?
Egentligen. Jo, det finns det väl. Vi hade ett ganska intressant debatt, en rasismdebatt senast då, med jag då, som är ex-polis, då får stå till svars för alla, inte bara Sveriges utan världens poliser oftast. Mm. Och när man pratar till exempel om amerikansk polis så brukar jag säga att det kan man inte göra, därför att jag menar, amerikansk polis, det är, man kan inte dra det över en kam. Det finns så himla mycket olika, jag menar, bara varje stat, varje county kan ha. Men att de är lågutbildade vet vi, de flesta amerikanska poliser, att de behöver mer utbildning.
Ja, så är det nog. Mm. Men jag tänker att då vet du ganska väl hur det är, eller kanske kan relatera till att vara muslim, att vara invandrare. För det är ju faktiskt en sån jämförelse en del gärna gör, att men du är ju invandrare, och du, ni är väl på det här sättet, eller muslimer är på det här sättet. Och framförallt för, ja, men, kanske mer 10 år sedan, så var det så här att folk i allmänhet visste inte riktigt skillnad på muslimer. Att, men det är som att säga på, prata om svenskar och att alla är homogena, vilket ju inte stämmer.
Nej, verkligen inte. Nej, men jag har många vänner som är muslimer, som jag är kristen, så att säga då. Mm. Jag har aldrig sett dem be. De är nog ganska usla muslimer, så som jag är en usel kristen som inte går i kyrkan och sådär. Min svägerska är också muslim. Man bryr sig ju väldigt sällan om det när man får vänner. Vad de har liksom för... vad det står på pappret liksom egentligen. Det är väldigt ointressant.
Faktiskt.
Din bok då, när man slår upp den utan att börja läsa boken, så kan man se att det är en karta. Och det är kors, vilket då man förstår markerar död. Och så ser man väldigt unga människor då som har dött väldigt nära varandra i Rinkeby. För den här boken handlar om den gängkriminaliteten och den uppgörelse som man skrivit om i tidningarna kring olika gäng. Ja, det är faktiskt centrerat kring Rinkeby ganska mycket. Hur kommer det sig att du skrev en bok om det här?
För att de här namnen som du läser i början av boken, som ju är markerade på en karta, och väldigt många av de namnen är väldigt nära varandra. Man ska veta att från torget kan du gå i alla riktningar i princip och passera flera mordplatser, mm, som då är de här namnen symboliserar.
Mm.
Och nästan alla de här namnen har en gemensam nämnare, och det är ju en konflikt mellan två grupperingar, 28 och dödspatrullen. Och man tänker att den här konflikten har hållit på sedan sommaren 2015, och sen har alla de här namnen, de här morden, skett inom de här lilla ytan. Och det är anledningen till att jag har skrivit boken, för att jag vill verkligen försöka förstå varför de här sakerna har kunnat hända, och framförallt på en sån liten yta.
Mm.
Om man tänker sig att där man bor själv, och sen promenerar du från din bostad till ICA eller var du nu går, 3-4 minuter i någon riktning, och sen ska du passera flera brottsplatser där någon har skjutits ihjäl.
Mm.
Man måste liksom, som poliser, dina lyssnare, om det är många poliser, så kan de ju, det kanske är, man är luttrad och sådär. Men jag tänker för vanliga människor som inte riktigt bor i sådana områden, så måste det vara fruktansvärt. Och det är fruktansvärt, för att det är trauman hos de som bara passerar den här platsen och ser blodfläcken eller ser någon livlös kropp. Och allt det här rymmer så mycket frågor som jag verkligen ville försöka förstå.
Tycker du har gjort ett jättebra jobb med att luska i det här, och så att säga försöka för oss som inte är insatta i den här problematiken, att försöka förklara. För det, när man har läst den här boken, vilket jag avslutade den faktiskt idag i förmiddags, så inser man att det här är oerhört komplext. Och det som är så absurt när man går tillbaka till början av den här konflikten, är att det börjar med något som egentligen kanske inte ens borde vara en konflikt. Det sker ett mord, och rätta mig om jag fel, och där blir någon kränkt eller kallar det någonting annat, förbisedd, för att de inte får vara med i samband med rån.
Ja, det är ju, man tänker så här, ja, är det allt? Är det det som krävs?
Mm.
Och jag tror att idag, 5-6 år senare, så krävs nog ännu mindre för att någon ska ta ett sånt beslut och skjuta ihjäl någon.
Och det som också är som slår en när man läser, att de här killarna, det är killar som har umgåtts med varandra, de har egentligen vuxit upp med varandra, kan man säga, sida vid sida, även om de inte har hängt liksom från förskolan kanske, men de har lirat fotboll tillsammans i Rinkeby, de känner varandra mycket väl. De är också, de flesta i den här konflikten är också av somalisk börd, så de känner varandra lite genom det också. Och det tyckte jag också var lite skrämmande faktiskt, att det var egentligen vänner som började vända sig mot varandra av så ganska simpla anledningar.
Mm. Det är ju en liten grupp människor som är så radikaliserade i miljön, och så har det här eskalerat fullständigt, och de har alltså inga trösklar längre för vilket brott de kan tänkas begå mot varandra.
Nej.
Och det har, alltså det är konstigt att en av de här personerna som jag har sökt under hela processen med boken gick med på att träffas först efter att boken gavs ut. Och jag passade såklart på frågan, men varför? Hur känns det att leva det här livet? Och när den personen beskriver det mer som ett spel, att det handlar om ställning, så här, vad står det på vardags sida? Och det är ju för mig och för de flesta andra människor helt obegripligt att man kan tänka så, men i deras bubbla så blir det att man måste, det är antingen en själv eller en andra som kommer dö, och man måste hämnas och man måste hela tiden räkna kroppar som man räknar mål.
Mm.
Och den likgiltigheten är svårt att ta in.
Ja, verkligen. Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Upplands Motor. Ja, och idag så sitter jag faktiskt med Renault-försäljaren Niklas. Tja!
Tjena, Sam.
Hur är läget?
Det är bara bra, själv då.
Jo, men det rullar på. Jag hade ju något avsnitt sen några frågor här. Vad är det för skillnad på hybrid och laddhybrid?
Ja, man kan säga lite kort att i en laddhybrid så har du ett större batteri. Och du kan ladda den ut vägguttag eller ur en laddbox. Och det gör att man kan köra mer på el än en hybrid.
Just det. Och varför skulle man då välja då en hybrid kontra en laddhybrid? Vilka rekommenderar du att köpa en hybrid kontra en laddhybrid?
Ja, en laddhybrid mår ju som bäst när du kan ladda den ofta. Så att det bygger oftast på att man kan ladda där man bor eller om man bor i hus, liknande. Annars blir det enklare att ta en hybrid helt enkelt. Och man ska gärna köra lite mer för att spara kostnader i bränsle med en plug-in hybrid.
Just det, för hybriden laddar sig mer när man kör, och där måste man ha en sladd. Och bor man i en lägenhet till exempel kan det vara svårt att ha en lång sladd. Och så hade jag en fråga till. Kommer Renault Arkana till Sverige?
Jajamän, det gör den. Någon gång i sommar. Vet inte exakt än, men den kommer.
Okej. Jag ska hålla utkik. Tack så mycket för att jag fick ta några ord med dig, Niklas.
Tack så mycket, Hasse.
Surret här mellan de här killarna som då är väldigt, väldigt unga. Man pratar om att liksom en hjärna är färdig, börjar bli lite klar så här vid 25. Man kanske inte har så utvecklat konsekvenstänk när man är 16-17, så tänker man att hur kan man komma till så brutala, som så ung person, komma till så brutala slutsatser så fort? Och var kommer de idéerna ifrån? Det är ju lite tankar i boken att de lyssnar på, för vad som är, kommer in här, det är mycket musik, det är mycket sociala medier, mycket det som florerar för alla egentligen som påverkar de här miljöerna. Och så mycket annat tyvärr som kanske inte alltid är bäst kan härröras lite från USA, den så kallade gangsterrappen där. Många är musiker också samtidigt som de liksom begår brott och sådär. Nu var det ju en fråga som var inlindad i någonting annat, men som sagt, det är ju du som är journalist egentligen, så du får, får gå i skola sen. Men frågan var egentligen hur kan så unga människor komma till så brutala handlingar så fort kring relativt för oss simpla saker?
Men efter alla intervjuer jag har gjort så liksom här, det jag själv landar i när jag försöker förstå det här är någon form av radikalisering som har skett väldigt snabbt. Och där då man får tänka sig att de här unga personerna växer upp i ett område där drogförsäljning har skett öppet, där våld har skett öppet, där man inte pratar med polisen när man blir knivhuggen eller misshandlad eller skjuten till och med. Och där hela tiden insatsen höjs för vad som man får göra. Man förväntas göra, för annars tappar man anseendet i den här bubblan man är i.
Mm.
Jag hörde det här från en person som jobbar på en skola i området, som beskrev då hur två unga personer då, som han pratade med, skulle hämnas på en kille för att den killen var skyldig några tusenlappar för någonting. Och de här killarna ville egentligen inte hämnas, men de sa så här att, men om inte vi gör det så kommer vi att tappa ansiktet.
Mm.
Då kommer de andra se ner på oss.
Nästan.
Så att det finns en, alltså i det här, föreställ dig den här världen att andra förväntar sig, om man ska vara med i den här leken, eller om man ska kalla det, så ska man, förväntas man göra saker som man egentligen inte vill, för annars är man ingen.
Nej,
och det är på samma sätt, den bild jag får, de jag pratar med som är ganska stora på sociala medier, som har en så här fasad att de klär sig vissa märkeskläder och ibland viftar med vapen och sådär. Syns i musikvideos till och med. Men att de egentligen, man träffar dem så är de ganska vanliga med unga personer som verkar, ska jag säga, ganska harmlösa i den stunden, eftersom jag i alla fall inte upplevt att de varit hotfulla mot mig hittills.
Nej.
Men på bilderna som publiceras så har de en så här fasad att de är hårda och tuffa för att det är viktigt. För finns de inte och syns inte på de här plattformarna så existerar de heller inte. Så att de här två sakerna hänger ihop, att man förväntas vara på ett sätt.
Mm.
Och det är den här, i den här kontexten så är det här en statusmarkör.
Det är intressant. Jag tänker, och vi pratade lite i bilen på väg hit, att jag fick lite så flashbacks till mitt polisarbete när jag läste din bok. För att du, och jag sa det, att det är ändå journalistpolis, det är när, var, hur, varför, lite grann klassiskt då, sen med olika syften så att säga då. Men du har gått runt och knackat dörr, du försöker söka upp de här personerna, du pratar också med mammor, med pappor, försöker prata med mammor, pappor, systrar, bröder och så. Du nämnde här nu att man pratar inte med polisen, och det är ju poliser, tror jag, ganska vana vid, att liksom kriminella någon form av nätverk, då pratar man inte polisen. Inga kommentarer föregår mig ganska ofta i boken att folk har sagt, inga kommentarer. Men det som också sticker ut här, tycker jag lite grann, är att inte ens familjerna pratar med polisen. Man yppar inte ens när ens barn har blivit mördat, så vill man prata med polisen. Man säger ingenting, därför att man är redan där också rädda för någon form av repressalier.
Ja, det är så himla, himla sorgligt när man ser det. Hur en mamma till exempel, som jag stod mitt emot och ställde för mig harmlösa frågor, där jag försökte förstå vem hennes son, som hade då skjutits ihjäl, vem han var.
Mm.
Och hon tittar och omkring sig och mot killar i närheten. Som jag inte riktigt tänker på, men som för henne är potentiella fiender till hennes son.
Mm.
Personer som också vet vilka hennes andra barn är, vilka skolor de går på, vart de hänger, som också kan hela deras livshistoria från hemlandet, i det här fallet Somalia. Att man inte riktigt fattar de här nivåerna av rädsla som är riktade mot anhöriga som bor i de här områdena. För att vi som inte gör det själva tänker att, men vadå, det är väl bara att prata med polisen, och för då får du det här stödet. Och, nej, men om du är i området där du inte vet vem som eventuellt vill dig illa, försök föreställa dig den situationen. Alltså, vi vill alla att människor ska vittna och klara upp de här allvarliga brotten. Och det är ju, alltså, det kommer ju inte hjälpa den här familjen att de inte själva pratar.
Nej.
Men att man så här, jag tycker att det som den här situationen ger en fördjupning, det är ju att man förstår lite mer vad de tänker och varför det är så.
Mm.
Sen är det ju extremt ont att bara tänka på att de är i det där hela tiden.
Ja, men verkligen. Och det är ju också så här, i boken du berättar, du får kontakt, vi ska träffas, du träffar någon på torget, du är där och liksom snacka med folk och så här, någon mamma så här, men det känns inte tryggt att prata med dig, och då är inte du polis. Det är ändå ett hot liksom att prata med en okänd person då. Men ni kommer överens, vi ska höras på telefon, och många gånger som du får, kan säga, hoppet. Du får hopp om att nu kommer jag få prata med, så är det allt som oftast, i alla fall i de exemplen du berättar i boken, så är det så här, nej men jag har pratat med mina barn och de vill inte jag ska prata med dig, eller nej, du får ett sms, tyvärr saker och ting har kommit emellan, och så hör de aldrig av sig. Men du försökte ju verkligen, du var väldigt nära många gånger, och du, man känner hur du är så här, nu äntligen, mm, och sen faller det ändå på slutet där. Det måste ha varit lite frustrerande ändå, när, för det finns ju många som har, då menar inte jag att de ska berätta exakt hur de här morden går till, för att man, men du kom, skulle ju komma på så mycket mer på djupet om du fick prata med de här släktingarna och det.
Ja men verkligen, och det är frustrerande, men jag är så van vid att människor, alltså tyvärr att människor alltid ställer in, eller att jag tänker så, mm, att, mm, man är liksom inte klar förrän man verkligen har suttit ner och gjort intervjun och sen suttit och skrivit ihop allting.
Just det.
Att det tar, det är en process. Så att jag har lärt mig under den här bokens arbete att jag kan inte gå och bli besviken på de här människorna för att de inte ställer upp. Men jag har också lärt mig att man har ett fönster från att man ställer frågan, att man måste vara så här, fånga de här personerna i ögonblicket. Bara. Mm. Försöka få så mycket detaljer som bara går. För att jag visste att skulle de få tänka lite så skulle de ångra sig eller, mm, eller säga att de inte hade tid och sådär. Så det var ju, jag fick bara, alltså någonstans triggade mig också. För att jag, det är så här, precis som någon polis som i början inte var jättesugen på att snacka med mig. Och jag tänkte så här, vad fan, hur ska jag lyckas med det här då? Men det, mm, gjorde att jag istället bara, okej, nu får jag ju ringa till alla andra istället.
Mm.
Och det gjorde att, tycker jag, boken blev mycket bättre, för jag fick mycket mer detaljer och bättre inblick i den här konflikten.
Det är så intressant, för att det nämns ju, dels nämns en polis från Botkyrka som har varit gäst i podden, som heter Martin Lazar, som det är en kille som går som en liten röd tråd genom Khaled, heter han, går som röd tråd lite genom boken, som inte är klockrent kopplad till just de här skjutningarna och så, men det ger en bild av en kriminell kille som kan växla lite mellan den kriminella miljön och, ska man säga, den icke-kriminella då.
Eller kriminella, de som köper drogerna och försörjer den här miljön.
Ja.
De som hänger på nattklubbarna.
Absolut. Och, men han försöker också bli liksom icke-kriminell. Han försöker ta sig ur det här och liksom, det är ett struggle, kan man säga. Men han träffar på Martin Lazar i Almedalen,
mm,
och säger, vet du vad de kallar dig? De kidsen i Botkyrka där du jobbar. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det var väl
Shaitan.
Shaitan, djävulen på arabiska. Mm. Ja, han, jag tror att han var helt nöjd med det. Med det.
Han verkade faktiskt nöjd med det, för han,
ja, för
han skrattade åt det, för, ja, han bara, det kunde ha varit värre.
Ja, precis. Ja, ja, men roligt. Och sen så har jag även pratat med Rissa, mm, som var student när jag var lärare på skolan, som var en av mina studenter som också varit med i podden, som jobbar i Rinkeby,
mm,
och som är väldigt rätt fram. Och hon pratade då om någonting som jag tycker också man kan känna i boken. Hon pratade i poddavsnittet med mig att det är mammorna, man måste vara och bry sig mer om mammorna i det här området. De är oftast själva och de pallar inte, men man kan hjälpa dem, och då skulle det kunna hjälpa hela liksom communityn liksom. Och det tycker jag också är en sak som man läser. De här mammorna är oftast ensamstående, har inga jobb, och farsorna är någon annanstans eller sitter och på fiket liksom.
Mm.
Det tycker jag var en känsla som kändes jobbig. Många barn och vet inte var de håller hus.
Ja, och det är väl också en sån gemensam nämnare i många fall, att just papporna är extremt frånvarande.
Mm.
Och att många har haft väldigt en sån konfliktfyllda uppväxt,
mm, mm,
där det har hänt saker i deras barndom. Och där mammorna är väl kanske de som framförallt står kvar.
Mm.
Jag hörde om, alltså häromdagen bara, alltså man får ju så mycket mer detaljer nu när man har skrivit färdigt boken.
För att en del två.
Många vill nästan ha en debriefing, för att de har erfarenheter, så vill de berätta. Och till exempel så berättade, och det här är också om i Rinkeby, att en ung kille då som går på en av skolorna, som kan gå liksom på torget och se sin egen farsa sitta på ett av kaféerna. Mm. Och pappan, alltså, tittar inte ens på honom.
Nej.
Och är från var han har en ny familj. Så tänk dig den här känslan att se sin egen pappa varje dag. Sitta där och dricka kaffe med andra män och skratta.
Mm.
Och veta att han inte vill veta av dig.
Nej.
Och vad gör det med en ung liten kille som kanske har andra problem eller diagnoser. Och så finns det killar i området som kan erbjuda någonting. Kanske någon fadersgestalt eller vad det nu må vara. Mm. En väg bort.
Ja. Vi får också träffa en väldigt ångerfull pappa i boken som man lider med, såklart. Man lider egentligen med alla, eller på att säga, för det är egentligen är bara tragik allting. Men just det här att tänka tillbaks, de kanske knappt 20 år när sonen föddes, att om jag hade varit där, om jag hade gjort det, men jag visste inte att det var så, då hade jag hjälpt honom där. Allt det här som kommer tillbaks. Det verkar som att när det började rulla på så började han engagera sig lite grann, men det var liksom, sen var det för sent, för hans son blir också mördad.
Ja, och jag pratade faktiskt senast idag med den här pappan.
Okay.
Han hörde av sig till mig för att han hade läst boken, och han sa att man tackade för att den var så korrekt återgiven, och han sa också att det var, jag visste inte ens hur det här hade börjat.
Nej.
Och det här med, du pratade om Forex-gruppen 2015,
mm,
som just startade hela den här konflikten, och det här visste han inte ens om, och hans son var 14-15 när det här hände, han var 14 då.
Mm.
Och han var inte ens med det, men växte in i den här konflikten.
Mm.
Och det är klart att han är ju verkligen ångerfull. Att han önskar att han skulle ha varit där mycket mer. Men jag vet att det är inte så enkelt.
Nej.
Alltså det finns saker i den här historien, mm, just när det gäller den här unga killen, som gör det mer komplicerat. Som, ja, men jag tycker det är svårt liksom, när man väl sätter sig in i det. Så bara, vad är det jag ska komma till för slutsats?
Mm.
Här har vi ett barn som har hamnat i kläm mellan föräldrar.
Mm.
Och sen har det gått ut för, och det här barnet hade flera diagnoser och folk reagerade väldigt tidigt i skolan, men det hjälpte inte.
Nej.
Och sen klart att pappan är ångerfull och känner såklart när han tittar tillbaka, varför gick det så här, när han har andra barn som är yngre från senare relation,
mm,
som det har gått mycket bättre för. Och ja, men det jag uppskattar med den här pappan är att han ändå kan vara så öppen med, mm, sitt eget misslyckande, som han själv säger.
Just det.
Mm. Det är inte alla andra som är det, i och med att de kanske inte gömmer sig undan och inte vill svara överhuvudtaget.
Jag har gjort lite anteckningar i boken, och vi kommer inte kunna gå igenom alla.
Nej.
men det är mycket så här som bara kanske har väckt mina tankar och så där. Och en mening som jag har skrivit under här, det är så att många från orten kände inte en enda svensk. Att man har bott liksom i Sverige, man känner inte en enda svensk, och då tänker man så här, men det låter ju helt sanslöst. Men då skulle jag vilja gå tillbaka. Jag berättade precis i början av avsnittet att min svägerska, hon kom ju från kriget, och de är från Sarajevo, hennes familj kom till Sverige när hon var 12 eller något sånt. Hon berättade första gången hon gick in hos en svensk familj, då var hon 19 år, och då var hon hembjuden av, hon var på en praktikplats, och hon var så här, oj, är det så här bor svenskar, och så här möblerar de. Och, du vet, det var som att komma in i en ny värld för henne. Då hade hon varit nästan, hon hade varit 7 år i Sverige. Hon hade aldrig hängt med svenskar. Och då pluggade hon. Och i och med att hon var på en utbildning och var på den här arbetsplatsen, så bjöd de hem henne. Liksom. Och hon är inte kriminell, kan jag säga.
Nej,
så, det är inte så jäkla konstigt ändå.
Vart var det här någonstans?
I Stockholm.
Stockholm.
Ja. Och då, hon bodde i Bredäng, tror jag, med sin mamma och sin syster då. Men hon hade aldrig varit hemma och träffat svenskar liksom.
Och då är det liksom, jag tror att Bosnien har väl väldigt lätt att integreras. Och
exakt.
Det är lättare att lära sig, upplever jag, språket. Som det är väl liknande liksom. Många har ju någon form av skolbakgrund från hemlandet. Och ska man komma ihåg att då till exempel Rinkeby, så har ju många kommit från länder som Somalia till exempel, där det inte ens finns ett eller har funnits ett skolsystem, när många föräldrar har vuxit upp. Och
Somalia hade först 1972 fick de ett somaliskt skriftspråk.
Ja, dessutom.
Det säger ju lite ändå liksom.
Ja, men att man måste förstå att människor från olika länder har helt olika saker med sig i bagaget. Och att dessutom leva i ett ganska så isolerat samhälle som ju faktiskt Rinkeby-Tensta kan vara. Om man då har en stor etnisk grupp och om man vänder sig till den egna gruppen för att lösa tvister, för att få hjälp med lån, för att man gifter sig mycket inom gruppen och sådär. Alltså, hur ska man då ta klivet in till stan där många andra bor, där kvadratmeterpriset är väldigt, väldigt, väldigt högt? Det är ju svårt.
Det är svårt. Och också när man kommer från en kultur där man har löst saker och ting, där de äldre, där man pratar om klan, alltså de äldre då erfarna då ska styra upp såna här konflikter, ibland med blodspengar, ibland på andra sätt. Jag vet att de två första morden i den här konflikten, då valde man att begrava de här två pojkarna bredvid varandra för att visa liksom att Vi kan enas trots att det här hemska har hänt. Men det blev ju inte så då tyvärr. Och sen diskuterar man lite, var det bra eller var det dåligt? Men att de här killarna har hamnat liksom mellan det. De bryr sig inte om de här äldre som var, om de hade varit hemma kanske i Somalia hade det kanske inte hänt. Då hade de äldre haft koll på dem och så vidare. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Och det funkar inte i det här nya heller, samhället som man har kommit till, där det är SOS och du ska gå på den här institutionen ska du vara och bli bättre människa. Det funkar inte heller. De är liksom mellan i något limbo på något sätt.
Ja, verkligen. De är i ett mellanförskap där de varken relaterar med familjens traditioner, föräldrars traditioner, och känner sig heller inte som en del av det svenska samhället. Och det är så jäkla synd att vi har en generation som vars föräldrar har flytt från krig, som själva fötts många gånger i Sverige, har knappt någon relation till sitt hemland, men inte heller till svenska samhället. Nej. För att de är så långt ifrån det. Och flera beskriver just det som händer i den här konflikten som ett form av krig. Att man använder den termen krig gång på gång från olika sidor, det är ju helt sjukt i Sverige.
Men det märker man ju i boken, så fort de blir stoppade eller någon pratar med dem så går de ju omkring med alltså tunga skyddsvästar med alltså plattor som ska tåla liksom om, för en del har ju kalasjnikov och grejer, och det, då kan du inte bara ha en sån liten kevlarväst liksom. Du måste ha plattor som om det kommer mot vitala delar så att säga, om inte någon skjuter en i huvudet, då hjälper inte vad man har för. Men det märker man att de är ju rädda hela tiden de går runt.
De är rädda och förmodligen i många fall också väldigt traumatiserade. Flera som jag har pratat med beskriver som att de vaknar på nätterna, skriker. Ja, jag menar, var ska de vända sig för att få hjälp? En sa något väldigt intressant som jag verkligen som har fastnat hos mig. Och det var att han bara, men i resten av Sverige, de som mår dåligt, de kanske tar livet av sig. Men här så dödar vi varandra istället. Och ja, alltså, jag vet inte om det är förklaringen att en del av dem mår fruktansvärt dåligt. Att de egentligen, jag har ingen förklaring, precis. Men jag tycker att det är intressant.
Och sen ska vi inte glömma också, det är klart att det är väldigt intressant att få bakgrunden till varför man gör så, men de gör ju vidriga handlingar så att säga. Det är ju vidriga handlingar, och den här kriminaliteten de sysslar med är ju grov. Det är ju grova brottslingar liksom. Sen kan man alltid diskutera då varför det blev så. Det är väldigt intressant. Men det de håller på med är ju, de skapar ju en otrolig rädsla. De har ju ett sånt våldskapital som folk, alltså när till och med familjer vägrar, de sprider ju en skräck i det här området som inte är till godo för någon. Och beroende på då vilka som då så att säga då skulle ha kontroll över området, så kan vissa vistas där och andra kan vara på kaféet och man får titta sig om. Det är bara av ondo egentligen givetvis det de håller på med. Det ska jag vara tydlig med att jag tycker, såklart. Ja, och det gör väl de flesta, men jag bara...
Verkligen, och det är ju liksom en liten andel av alla som bor i de här områdena som sätter skräck i alla andra. Och det tycker jag är extremt sorgligt, och det tycker jag också man får en inblick genom de här människorna som jag beskriver, hur de påverkas av det här. Att bara se någon som har blivit skjuten, hur det sätter avtryck i en mamma. som ett barn som har samma namn som offret. Någon stackars taxichaufför som ska köra dit de här unga killarna när de är tonåringar och blir rånad på sin vigselring.
Just det.
Alltså det här är ju, hur kan man utsätta någon för det?
Mm.
Och sen vill jag sälja ringen för 500 kronor.
Ibland är det så små summor och det handlar om, och det är så små saker. Till exempel så blir en kille han blir väldigt grovt förnedrad. Det var väl skriverier och det snurrade väl på sociala medier då, hur man pissar på den här snubben och hånar honom och kallar honom för studiobandit, som då är någon form av att man är liksom rappare, men man är inte riktigt det man säger att man är. Alltså man kanske rappar om gangsterprylar, men så har man inte rånat, och då är man en tönt då egentligen, som försöker utge sig vara något som man inte är. Men det här blir de här killarna dömda för faktiskt till slut.
Mm.
Den här förnedrings... Jag vet inte om det var ett rån också eller om det var bara en ren förnedring.
Inte rån.
Nej.
Men två av de killarna som var med dömdes. Och båda sitter redan på långa straff. En är ju dömd i Danmark nu till livstidsfängelse.
Mm.
Och en annan sitter för synnerligen grovt narkotikabrott. Har några år kvar på det. Men det är ju så att den här konflikten har ju liksom dragit in andra personer som från början inte var involverade.
Nej, precis.
Som ju den här rapparen som du syftar på. Som efter det tvingades mer eller mindre så här, ta en mer central roll i den här konflikten. Och blev, var en av dem som då hade skottsäker väst och började beväpna sig. Och sen dömdes för grovt vapenbrott.
Mm.
Men som också idag omger sig med personer i den här miljön. Det blir någon form av så här livvaktstyrka. Man behöver deras uppbackning.
Mm.
För att om man inte har den här uppbackningen så riskerar man ju faktiskt att bli utsatt för grova brott.
Mm.
Som den här förnedringen, eller som i fallet med den andra unga rapparen som kidnappades och förnedrades och blev utpressad efteråt.
Mm.
För att han inte, alltså för att han ansågs vara någon form av studiebandit, som du säger.
Mm.
Och insatserna höjs då i den här miljön. Och det tycker jag är också en så här skrämmande utveckling, att man måste vara på ett sätt för att kunna rappa om den här miljön.
Ja, precis. Det har ju varit lite surr om Yasin då till exempel, som omnämns ganska mycket i boken. Hurvida han ska bli nominerad till vissa priser och sådär, om man är involverad i den här typen av brottslighet, vilket han ju bevisligen är då.
Han är misstänkt för i alla fall.
Ja, men han är ju fälld också, tänker jag, för vapenbrott.
Ja, för vapenbrott. Ja. Men jag tänker den här för inblandning i planering av kidnappningen.
Nej, just det.
Han är bara häktad än så länge.
Sen nämner du också, vi hade ett separat avsnitt om Encrochat, men du nämner ju de här krypterade apparna som man kommunicerar med och svårigheten i polisarbetet. Jag tycker det är intressant också faktiskt, för man får en inblick i det polisiära arbetet också genom att läsa din bok. Och något som inte jag har gjort någon gång som polis i alla fall, det är ju att analysera då de här rapparnas videos till sina låtar och att grundligt gå igenom deras texter. Texterna avslöjar ganska mycket faktiskt, och du skriver ju ner verser och så här rim i boken där man kan se att man talar om personer som har blivit skjutna och så vidare och så vidare, och om vissa personer till exempel nämns i samband med en gruppering så kan det vara oerhört negativt för den personen.
Precis, för det blir ju en person som associeras med den ena sidan.
Mm.
Och riskerar då därmed att bli en måltavla. För de som är då mer tongivande i den här konflikten, flera av dem har antingen suttit inne eller varit utomlands, svåra att få tag på. När de rör sig ute så har de alltid också med sig kompisar som agerar någon form av livvakter, som är extremt säkerhetsmedvetna.
Mm.
Men då ger man ju sig på de andra istället. Och det finns flera sådana exempel när personer som associeras då till de här olika sidorna har blivit brutalt misshandlade, och så har man filmat dem eller förnedrat, som i fallet med rapparen, eller ännu värre saker.
Mm. Nej, men så det tycker jag var polisiärt arbete som var en nyhet för mig. Jag tycker jag ska inte avslöja det, men jag tycker verkligen du ska läsa boken om du tycker det här låter som en intressant samhällsfenomen att läsa om. Så är det en kod som dyker upp som jag tyckte var roligt. Det blir som när man som ståuppkomiker har en sån här en callback. Då känner man sig som publik så smart. Ja, just det, det var det. Och så, det var så lite med den koden. Ja, där kom den.
Så när han satt på toaletten.
Ja, just det, precis. Ja. Nej, men så lite polisiärt är det i alla fall i boken, och lite inputs också från en del poliser. Men du berättar också, och vi pratade om att de här intervjuerna som du mestadels då tyvärr inte fick till. Men i slutet så får du till en intervju med en kille som kallas för Katten. Och då är han befinner sig i Barcelona, så du hoppar på ett plan och får faktiskt snacka med den här killen. Som då har varit lite i periferin, och man har hört talas om bara i boken, så man vet inte riktigt vad han har för roll. Men ja, han sa kanske inte så mycket egentligen ändå, men det mötet verkade väldigt spännande. Berätta, du åkte ner till Barcelona för att träffa honom. Vad hände?
Jag kom till, så jag fick för det första kontakt med honom via Instagram. Många av de här finns ju på öppna konton och inte så himla diskreta med de har dyra klockor eller röker Mariana och liknande. Och den här personen, jag var rätt fram bara, hej, jag skriver den här boken och jag har flera uppgifter om dig som jag skulle vilja låta dig bemöta. Kan vi få kontakt på något sätt? Och sen beskrev jag lite i korthet vad det handlade om. Och han gick med på att träffas, så kom jag ner dit och vi möts liksom på en strand liksom en bit utanför Barcelona, och först kom en form av kille som jag kallar för livvakten, som så här, kollar i alla riktningar och har en telefon upp, och jag fattar liksom att ja, men det här är inte den personen som jag har pratat med, men jag förstår direkt att ja, men han har en form av så här polare som ska kolla att det är under kontroll, att jag inte har någon kameraperson i närheten eller att det inte är någon fälla. Mm. För de här är ju paranoida.
Mm. Alltså vilket extremt jobbigt liv. Ja.
Ja, extremt jobbigt liv. Men de är så vana. Och i alla fall så kom det efter ett tag då den här katten lunkade fram och så här ostressad kille längs stranden och skulle kunna smälta in som någon av de här surfarna som det fanns många av just där. Jag fick sitta ner och ställa alla mina frågor och fick en liksom djupare inblick i vem han är och hur han känner de här killarna. Och han beskriver de här som kopplas till dödspatrullens kärna som sina bästa vänner. Och för mig var det viktigt att ändå få ett ansikte på någon person som jag bara hört talas om på olika sätt. Att
just det.
Han hade en väldigt viktig roll enligt mina källor.
För han var utanför Rinkeby egentligen. Han var en Uppsala kille, va? Eller?
Ja, en Uppsala kille som enligt mina källor då hade haft en viktig roll för att knyta samman de här unga killarna i dödspatrullen när de blev portade från Rinkeby. Dels förser dem med beskydd och tak över huvudet när de behövde vara borta. Men också tog hand om dem när de var i Spanien.
Det som är väldigt intressant i det här är, och det blev ju också stort, det skrevs i pressen om det, är att det sker ju mord i Danmark, och man kan väl säga att de här killarna gör ett misstag, att det är kanske ett misstag som kriminella begriper, men att begripen i Danmark i det här fallet var ett ganska stort misstag om man ser till straffen. De blir gripna, de blir fällda, och i Danmark har man en speciell lagstiftning när det kommer till gängkriminalitet, och man kan så att säga bevisa att det här har skett i samband med gängkriminalitet, och de har något, vad heter det?
Bandeloven,
ja, man är med ett band. Så killar då som kanske skulle ha fått 4 år ungdomsvårdsanstalt, de fick nu livstid.
Nej, de fick 20 år.
De fick 20 år, så var det. Och de som var vuxna då, så pappa, de fick livstid. Mm. Och de hade inte troligtvis fått livstid kanske i Sverige. Det vet man, det kan de ha fått, men troligtvis inte.
Troligtvis inte.
Nej. Men det här kom ju liksom som en käftsmäll för de här killarna. Och det får ju en också undra när man läser om de rabatter vi har, ungdomsrabatter. De kom ju ut för de här, till exempel grova vapenbrott, sitter inte så länge för det, de är ute, de kanske får ännu mer respekt än tidigare för att de har gjort en vända, liksom, varit inne på kåken, lärt sig mer, pratat med äldre kriminella, Man får liksom inte bort dem ordentligt länge på något sätt. Och det här är ju någonting som diskuteras också. Ska man liksom inkapacitera dem längre så att de är borta så länge, sen de kommer tillbaka till torget så vet knappt folk vem de är. Men nu sitter de, du berättar de som sitter för synnerligen grovt narkotikabrott, de kommer ut 22-23. Då vet fortfarande alla vilka de är. Ska de sitta längre? Det här är någonting man diskuterar.
Ja, vad ska man göra med de här unga killarna som ser upp till de här som har blivit någon form av idoler i området? Så att till och med skolbarnen kan leka att de är tjottas och dödspatrullen.
Ja, det är ju helt skrämmande alltså.
Ja, men det är så...
Och vad ska man göra när 16-åringar begår brotten och bara får ingenting? När de vet att... Vad är det man kallar? Man blir en 100-gubbe. Vad heter den?
Man bröstar en 4 för att bli en 100-gubbe. Man bröstar alltså 4 års på slutet ungdomsvård för att bli accepterad av de här äldre i gänget. Alltså jag har hört så många sådana, och jag beskriver också flera sådana exempel när 15-16-åringar bröstar då på olika sätt straff, man är knarkkurir, man ett fall som faktiskt hände för ett år sedan i Järvaområdet där en 16-åring tar på sig ett grovt vapenbrott. Som en rappare blev misstänkt för. Så den här unga personen kommer till polisstationen och säger att nej, men det var mitt vapen. Så jag smög in i lägenheten utan den här personens vetskap och placerade vapnet på den här platsen. Och det finns flera sådana exempel. Men de här killarna ser upp till de här killarna och är beredda att göra vad som helst. Och får väl en del pengar tillbaka för besväret. Mm. Alltså små pengar i sammanhanget. Men de blir utnyttjade tycker jag som någon form av barnslavar. Jag gillar inte uttrycket springpojkar som man brukar använda, för att vad är det för någonting?
Det låter väldigt oskyldigt.
Det är inga så här bollkallar det handlar om, utan det är väldigt grova saker. Och hur mycket kan en 15-16-åring tänka på konsekvenserna i den åldern? Och hur mycket kan man göra så här, vad kan man verkligen ge sitt samtycke till ett sånt brott? Nej.
Och just uttrycket 100-gubbe beskriver också att man ger 100, man backar inte för att göra någonting egentligen. Då är man en 100-gubbe.
Nej, man backar inte. Och det finns ju ett exempel från ett av morden på en av pizzeriorna i området som en 16-åring gick in och sköt ihjäl en annan person i den här konflikten. Uh-huh. Så att det finns liksom inga gränser för vad man är beredd att göra för att bli den här 100-gubben.
Ja, helt otroligt. Jag brukar ju, det här är ju då, kära lyssnare, ett litet surr kring boken då som Diamant har skrivit, som heter Tills alla dör, som jag rekommenderar samt att läsa. En väldigt, väldigt intressant bok måste jag säga, som jag har skrivit. Jag tycker du beskriver den. Jag sa till dig i bilen, det var svårt att hålla reda på namnen ibland, men det är kanske bara jag, men det är mycket namn till en del, men sen så börjar väl och knutarna och lösas upp efter ett tag. Men väldigt spännande bok. Jag brukar ju fråga alla mina polisgäster om de tittar på polisfilmer. Kollar du på journalistfilmer?
Oj. Nej, men jag har ju kollat på Newsroom förut när den var lite mer aktuell. Men om jag får rekommendera en polisserie.
Ja, verkligen.
Eller jag vet inte om man ens ska säga polisserie. Jag tycker att det är den bästa samhällsskildringen som har gjorts av den här typen av frågor. Och då är det ju The Wire. Mm. Som säkert en del har sett. Men jag tycker att den är fortfarande extremt aktuell. Och jag tänker, när jag skrev boken så tänkte jag väldigt mycket på The Wire. För att den skildrar ju olika säsonger. Dels gatulangningen, men också polisens perspektiv, skolans perspektiv, hamnarbetarnas, politikernas och alla de här bitarna som man måste förstå för att begripa hur komplext det är. Att det är inte bara att göra en åtgärd som höja straffen. Vi har ju sett att man har ju höjt straffen för vapenbrott, man har kunnat häkta fler, men skjutningarna nådde någon form av tragiskt rekord förra året till 47 personer i den här miljön. Det finns så mycket mer man kan göra, och jag tror att man måste så här acceptera att det är komplext och försöka se det från olika perspektiv, och jag hoppas att man kan göra det med boken. Men om jag ska prata om en serie som jag tycker illustrerar väl, så är det just The Wire.
Mm. Jag får hålla med dig. Jag gillar verkligen The Wire. Det är en av de bästa serierna jag sett, måste jag säga. Den beskriver verkligen båda sidor. Om det nu bara finns två sidor, då gör det ju inte, som du säger. Mm. Utan det är oerhört mer komplext än så. Så ett superbra tips. Och har du som lyssnare inte sett The Wire, då är det dags att börja, för den är så jäkla bra.
Eller läsa min bok. Också.
Ja, och det tycker jag absolut att du ska göra, läsa. Och vi ska, till dig som är Patreon ska jag säga att jag och Diamant kommer att prata vidare lite grann i Patreon-avsnittet. Så stay tuned, det ligger bonusmaterial där. Och till er andra säger jag tack så mycket. Men jag säger ett extra tack till dig, Diamant, som ville vara med i Snutsnack, trots att du inte är polis.
Tack för att jag fick vara med.
Det var det lilla, tack.
Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Glöm inte att bli Patreon. Du gör det på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi ju på Facebook och Instagram. Välkommen att besöka oss där. Ha nu en fantastiskt trevlig vecka, så hoppas jag att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej då.